Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej allihopa och välkomna till vår podcast Kulturbarnen.
Kulturbarnen!
58 med mig Ida Thirén, författare och journalist.
Och mig Pontus de Wolf, varm.
Din nuvarande.
Ja, det är egentligen allt jag är. Jag försöker bara få min hjärna att inte smälta. Men det går hyfsat bra.
Ja, det är faktiskt... Jag är ju i Halmstad just nu och det är också 32 grader varmt här. Och ja. Alla andra är på stranden, men jag... offrar mig för Kulturbarnen. Eller, yeah. Offrar. Jag är ganska inte så förtjust i att vara på stranden. Så att jag är lika nöjd. Sitta i ett lite svalt attfallshus. Så det känns bra. Men hur hanterar du sommaren hittills?
Det här har varit... Alltså, Gotland bjuder på som väldigt mycket blandad natur. Så man kan ju liksom alltid hitta någon liten... strand eller en liksom spricka i en rauk där man kan svalka sig lite, där det är lugnt. Och så är det nästan aldrig helt vindstilla heller, vilket är skönt. Så man kan ju alltid liksom skydda sig, men det är väl också därför man åker hit, för att inte skydda sig så mycket, för att det är varmt och gosigt här.
Jag har haft det mysigt den här veckan. Jag har njutit av lite bra kultur på sistone.
Åh, jäklar. Finns den så här års? Jag vill höra
allt. Ja, det tycker jag ändå. Bland annat har jag läst en bok. Den heter Åttonde huset till åminnelse av en flicka. Åminnelse. Åminne, by the way, ligger utanför Värnamo. Det är en liten ort utanför Värnamo.
Ja.
Men det är ju ett ord. Alltså det är ju till minne av en flicka.
Och på östra Gotland, vid Slite.
Här finns det åminne där också.
Precis, ja,
väldigt fint ord. Ja. Skriven av Linda Segtnan. Ovanlig så här. Det är en ovanlig kombo av konsonanter. Jättebra bok. Hon är typ i min ålder. Hon är till vardags. Hon skriver om historia. Hon gör bland annat stadsvandringar i historia. Och den här boken, vad ska man säga? Det är lite en hybrid mellan... en true crime, höll jag på att säga, och en historisk berättelse, också personlig berättelse. Den är liksom skriven självbiografiskt. Hon är väldigt så här, jag utgår bara för att det här är självbiografiskt, alltså det försöker inte vara någon roman, tror
nej,
jag inte.
Nej.
Jag uppfattar inte det som en roman i alla fall. Och det är liksom att Linda då, får man berätta, ska liksom bli besatt av ett gammalt mordfall på en 8-årig flicka på 9-årig flicka, förlåt mig. Och det är också intressant, för min dotter fyller ju 9 om 2 dagar.
Ah, så
det är väldigt speciellt. Som blev mördad 1948. Så det är liksom, man får följa då hur hon liksom går igenom det här gamla fallet och blir besatt av det här. Och mer liksom försöker så här förstå sig på och ta reda på om det verkligen var den som folk trodde var dömd som var dömd och så vidare. Och så blir det att det dyker upp en massa... Och samtidigt så är hon gravid och sen får hon det här barnet. Så man följer också hur hon... I början är hon gravid och slutet är liksom barnet börjar förskolan. Så man får liksom, personlig dramaturgi också. Att man får följa hennes resa i att bli tvåbarnsförälder och få en flicka. Och så får man också följa då hennes besatthet av det här fallet. Och samtidigt finns det en tredje berättelse i det här som är liksom en intresse för lite det här övernaturliga. Liksom att hon lägger något tarotkort och det kommer liksom spöken nästan. Och hon känner att hon får kontakt med de här döda barnet. Så det finns liksom tre historier. En lite mer esoterisk och en rent biologisk, fysisk med barnfödande. Och en tredje då som är ren så här... lösa ett fall som är mycket mer materialistiskt liksom. Så hon hänger där på Kungliga biblioteket och sådär. Så det var väldigt jättekul att läsa. Hon skriver väldigt bra och också för mig, jag känner att det prickar ju in tre av mina största intressen, historia, föräldraskap och esoteriska. Alltså det här var ju precis, jag förstår att de, jag fick boken skicka till mig, jag förstår verkligen varför. Och vi är typ samma ålder och har barn i en liknande ålder. Så jag bara, okej, jag fattar varför de skickar den till mig. För att det, jag är verkligen target group reached, så att säga.
Ja, det blir också en så här pseudobesatthet när du läser en bok om någon som är besatt, om att skriva om någon som är besatt av ett mord.
Ja, exakt. Och jag har ju liksom både min förra bok, Att omfamna ett vattenfall, dags att pitch, promota min bok. Nej, men den boken var ju, och även min nästa bok som jag ännu inte har gått ut med vad den handlar om, men som ska komma till våren, handlar också om kvinnohistoria och kvinnors öden, liksom. Och har lite samma besatthet. Den här, min förra bok höll jag på med i 10 år. Inte heltid, men det var ju också så här att försöka förstå mig på då, June Mansfield, som min bok handlar om, som var gift med Henry Miller och som var ihop med Anna Jesenin också, författarna. Att förstå mig på hennes berättelse, liksom, att, som ingen har skrivit riktigt. Så det var en ouppklarad berättelse, så jag vill liksom ta reda på vad, vem hon var och vad hennes bakgrund var. Det är ju som ingen som, folk fattar inte när de läser min bok. De tror bara att jag har använt Wikipedia, typ, men jag är liksom världsledande expert på det. Jag har liksom lagt 10 år på att försöka gå igenom arkiv och resa runt och åka till Arizona och åka till och åka till olika mentalsjukhus där hon har bott och så här, i USA. Och typ, jag har verkligen gått till botten, så jag känner igen den här sjuka besattheten av att liksom bara, jag måste veta allt om den här människan. Så det kan jag verkligen relatera till. Jag kan förstå det precis. Och utifrån det är det lite så här, men varför spelar det för roll? Vem bryr sig? Liksom? Det är någon barn. Alltså, men när man är i det så är det så här, jag måste få reda på det här. Och så har jag känt också med min nya bok som också handlar om en historisk person som jag också har lagt 2 år nu på heltid med att lära mig mer om. Så att jag kände verkligen att jag var target group för den här boken. Det var väldigt personligt för mig. Den är jättekul att läsa, verkligen, och bra skriven. Och
ja,
så
vad härligt. Vad hette hon?
Hon hette Linda Segtnan.
Ja, ja.
Och det, min enda lite så här, man ska vara lite så recension. Man vill ju alltid ha, eller inte vill, men alltid man ska recensera så ska man ju säga, vad kan man tänka på annorlunda, typ. Och det, min enda så här lilla invändning är att den skulle kunna vara lite kortare kanske. Den är 370 sidor. Och man har kommit ganska långt i vad boken ska handla om redan på sidan typ 50 eller 100. Så det skulle kunna vara kanske 250 sidor. Men jag njöt ju av att läsa den, så det spelar egentligen ingen roll. Jag tyckte det var jättenice att läsa den. Så att, ja, den kan jag rekommendera. Det är ett kul, kul format, jag säger, lite hybrid. Varannan kapitel är liksom det här personliga. Så är ju min bok också, varannan kapitel personlig historia och mig personligen. Och varannat är ju June, liksom. Och det är lite samma här, att hon liksom, varannat är liksom hon som skriver boken då, och hennes barn och familj och graviditet och tankar, och andra halvan liksom förföljer det här fallet som hon försöker reda ut. Så jag tycker om det här formatet av liksom blanda tid och rum.
Ja, vad roligt. Alltså sättet du reagerade på påminner mig lite om när det blev en sån här trend för 3-4 år sedan kanske, att så här, teens reacting to någonting de hör för första gången på YouTube. Det fanns här teens reacting to Billie Eilish till exempel, när de hörde för första gången, och sen blev det en trend att så här, artister skulle göra en så här vurpa på det, så att det blev Billie Eilish react to teens react to Billie Eilish, och självklart så gick det ännu längre, så att det blev teens reacting to Billie Eilish reacting to teens reacting to Billie Eilish, och även Linkin Park och sådana där, så det kanske
ja, det är lite samma energi här, ja. Alltså, vem vet, hon kanske har läst min bok, alltså I don't know, så här.
Ja,
hon reagerar
klart
på min bok, jag reagerar på hennes bok, och så, ja, vem vet, och så reagerar vi på den här döda barnet då. Alltså who knows, ja. Det som är så fantastiskt med kultur är just det här, att man liksom hela tiden, allting är ju en reaktion på någonting. Typ min dotter skriver låtar, jag tycker att de är väldigt bra, alltså. Jag blir väldigt, väldigt så här, imponerad av hennes låtar. Hon skriver på engelska också, i och med att hon har bott i USA, så hon är väldigt, kan ju engelska bättre än vad jag kan, liksom. Så ibland skriver hon låtar, hon bara, skriver en låt om dagen, hon bara, men den här låten var lite inspirerad av Klara Hammarström, och även av vad det nu var, kanske Billie Eilish, jag kommer inte ihåg. Vänta, nu kom min mamma med kaffe här, så nu måste jag tack snälla. Jag fick en liten bricka här nu med kaffe och mjölk, en liten mjölksnipa och en kaka.
Ja, du har med dig hovet, liksom, vart du än.
Ja, precis. Precis, min mamma
i varje hand.
Ja, precis. Nej, men och då var hon så här, men det här är lite inspirerad av Klara Hammarström, den här, man kunde ju förstå vad hon menade så här, i referens. Jag bara, men det behöver du inte vara orolig för det där är normalt. Hon var lite så här, oj, bara inte folk tycker att jag är härma, liksom. Jag bara, nej, men det där är normalt, alltså, det är så musik fungerar, bara man inte kopierar rakt av, men om man har liksom någon liten mening som är en det är ju så kultur fungerar, att man säger jag läser någonting och så bara skriver man någonting, och så jag har i mina böcker, men mina opublicerade böcker också, men alltså allt i alla bokmans jag har skrivit, publicerade eller opublicerade, så har jag ju massa referenser till saker jag har läst som jag bara, det här var så coolt, jag kan göra en remix på det här, eller jag kan liksom blinka till det här och så. Och ibland läser jag någon dikt, jag läser mycket, jag använder mycket poesi som inspiration. Jag har faktiskt tänkt göra det nu, som att gå ner till dikt poesi, det finns ju på Stadsbiblioteket en liten avdelning bara med poesi, alltså mellan rotundan, alltså det stora runda rummet, som är stora biblioteket i Stockholm, så finns det som ett litet mellanrum där innan nästa sal, så att säga, och där är all poesi samlad, och jag tänkte sätta mig där någon dag och bara plöja typ diktsamlingar, för jag tycker det är så inspirerande, man kan liksom få inspiration på hur man använder ord och rytm och sådär.
Ja, men det är ett sätt så att verkligen så här, mata in det som ingrediens i sin eget uttryck.
Så jag försöker läsa det löpande, men ibland så kastar jag mig i, och bara så här, i havet och bara, okej, bring it, rör om mitt språk. Så då blir det också att man, det är ju alltid, bara man inte härmas liksom och försöker sno, jag menar, lite så, lite snor man ju alltid. Det är ju så kultur fungerar, att vi reagerar på varandra. Ja, det var lite min bok, ja.
Nej, men det där, det är väldigt spännande, och det för mig lite in på ett ämne som jag tänkte prata om idag också, som är lite så här, artist reagerar på artist. Fast i det här...
Ja, men det är samma som då, författare reagerar på författare, det här är perfekt.
Men i det här fallet som reagerar på sig själv, för att det är så här, Queen spelade ju i förrgår, tror jag, i Stockholm. Eller det som nu heter Queen plus Adam Lambert. Adam Lambert var en så här idolvinnare som sjunger väldigt teatralt.
Aha, och
väldigt så här Queen och den liksom burlesk inspirerade typen liksom. Så att de funkar, och så är det liksom Brian May som var gitarrist i Queen och Roger Taylor som spelade trummor. Och då blir liksom, det är roligt att läsa i recensionerna att så här, det här är världens bästa Queen coverband blir det ju, för att de är så. Men där är allting liksom formulerat som att det är en hyllning till deras storhetstid, inte liksom någonting nytt eller någonting som ska ersätta det gamla, utan det är liksom ungefär som en musikal som så här drar runt och spelar sina egna låtar.
Fast det är alltså Queen, bara att det är en person till.
Ja, precis. För att Freddie Mercury gick ju bort för 30 år sedan.
Alltså han sjunger ju istället för...
Och då har det ju liksom... De hade ju aldrig tänkt sig att de skulle liksom leva så här länge. Så nu börjar de bli en replik och en kommentar på sin egen karriär. Och sitt eget uttryck. Och ingenstans är det tydligare än... i en ny form av nummer som de kör, som jag har sett återkomma lite då och då, när de spelar låten med Freddie Mercury på videoskärm, och då har de en så här, då har de en,
som en sån här liksom 3D-grej typ, eller vet
ja
det?
Precis, fast de har insett att så här, vi behöver inte dyr 3D-hologram, vi bara visar en filmad konsert liksom, som han där han filmades ur bra vinklar.
Då, men det räcker ju, alltså seriöst.
Eller hur? Och då har de som många band en låt där bara så här, gitarristen och sångaren går fram och kör ett nummer tillsammans, ett akustiskt nummer som heter Love of My Life. Och det, då sitter liksom Brian May, gitarristen som han gjorde för 30 år sedan, och spelar, och så sjunger Freddie på videoskärm. Och så har de lagt det så här synkat och bra att så här, när Freddie Mercury håller fram sin hand för att så här, toucha publiken som man gör under en konsert, då sträcker gitarristen upp sin hand mot videoskärmen och så möts deras fingrar. Så, här. Så det blir en verkligen så här, det blir väldigt fint och jättekänslodrabbande, och han sitter och gråter kväll efter kväll för att det här är så liksom, tar tillbaks honom till det här traumat och den här piken i hans liv.
Så att, men gud vad omtumlande att göra det där.
Alltså det är ganska starkt. Det finns ju på YouTube och sådär. Jag kan lägga upp ett litet kort klipp på vår Instagram och skicka till dig. Men det liksom funkar på riktigt. För att då ser vi ju inte bara... Det upphör ju att vara bara en så här en fin låt och ett fint mellannummer som de kör på konserterna. Utan det nuvarande numret blir ju att vi får se den här åldrade gitarristen liksom minnas sin känslopik. Och liksom förlusten av sin bästa vän. Och vi liksom betraktar hans sorg egentligen. Så att det blir...
Eller konsumera.
Ja, exakt.
Det beror på hur man ser på det.
Exakt. Ingen har sett en man gråta offentligt förut. Så nu så här lapar vi oss där på arenor. Lite så. Men det blir ju liksom en lager på lager upplevelse. Det här också.
Ja, shit.
Och jag vet att Paul McCartney kör en så här duettnummer med John Lennon på videoskärm bakom sig och så här. Och då blir det liksom någonting som hände för 50 år sedan. Nu ska jag reenakta det. Fast inte bara genom att spela låten, utan jag faktiskt reenaktar så som jag gjorde det då.
Alltså nu ska jag bara vara lite så här, devil's advocate. Alltså
please,
bara för, att,
please be.
For the conversation. Mm. Men är det verkligen rätt och riktigt att använda en död människa på det här sättet? För att alltså, i grund och botten så får man ju utgå från att även de här människorna är väldigt förmögna, så vill de säkert tjäna pengar också och tycker säkert det är lite nice att åka på turné.
Ja.
Och de har ju inte kunnat göra det då för att deras sångare är död. Men om de är trummisen kanske man kan, eller gitarristen kanske man kan ersätta. Alltså, no offense. Jag bara, det, ofta är ju sångare liksom verkligen ansiktet utåt. Mm. I alla fall i fallet med Freddie Mercury eller John Lennon, så det är ju så himla mycket dem.
Ja, ja.
Så att det blir också lite cyniskt på ett sätt att så här, nu tänkte vi använda den här människan som är död för att vi vill också kunna turnera. Och, var en tanke, alltså, jag säger inte att det är så, men
ja.
Vad säger du?
Nej, men det är ju intressant. Särskilt...
Så du vill att man använder dig efter din död?
Ja, det
Pontus
tror jag
åker på turné
med.
Efter
alltså,
sin
jag,
död.
Jag tror Freddie Mercury hade älskat det. Han var liksom känd för att vilja det. Men det här är ju på ett sätt som han inte kunde föreställa sig riktigt. Vilket är intressant, för att det är en ny form av teknik som inte fanns när han sa att han ville det. Liksom.
Sa han det? Jag vill turnera efter min död.
Inte riktigt så kanske, men väl att så här, gör vad ni vill med min musik, bara den inte dör. Liksom. Få min musik att fortsätta leva. Han var ju, i hans fall, han var ju väldigt medveten om sin död eftersom han liksom blev sjukare och sjukare i AIDS. Men medans någon som liksom dör...
Det är svårare för John Lennon typ att
säga
bara, medans han faller till marken bara, gör vad du vill med musik. Det kanske inte var aktuellt
just nej. Då. Fråga Joko, var det förlåt. Så han sa? Nej, förlåt. Too soon. men så det finns ju inget som, till exempel kan ju Adam Lambert om 10 år turnera med Adam Lambert plus Queen plus Freddie Mercury då, och liksom köra Brian May och Roger Taylor på videoskärm, som tittar på en videoskärm. På det här sättet kan, för det finns ju någon så här fråga inom, särskilt inom rock'n'roll, att så här, hur ska det här fortsätta vara en industri? För att de som var verksamma liksom kom upp 50, 60, 70-talet hade inte en tanke på att det skulle leva så här länge. Liksom deras genre och deras musik, utan att man så här 30, det var liksom en uråldrig ålder och sen la man av bara. Men sen så liksom fortsatte de och fortsatte att leva. Och nu liksom vet man ju inte hur man ska liksom fortsätta profitera efter sin död i princip.
Rock and roll never dies, Pontus.
Nej, sannoliken. Blir du sugen? Skulle du gå på en konsert med hälften video liksom?
Jag funderar.
Ja, ja.
Det är svårt att bli förvånad. Liksom. Det känns som att det finns ju redan materialet färdigt.
Ja.
Det är som att kolla på en YouTube. Liksom. Alltså,
ja, verkligen.
Det kostar så här 900 spänn. Men jag tänker i våran tid av så mycket fragmentisering, om man sitter hemma med sina telefoner eller dator, alltså vi är så separerade i våra kultur. Upplevelser. Men förr i tiden gick man på operan. Kanske inte för att man ville gå på opera, utan för att man ville hänga med sina kompisar.
Ja, just det.
Det var ju ett socialt ställe till exempel.
Ja.
Och jag tänker, idag har vi ju inte så... Man kanske går på klubb typ, men det är ju inte aktuellt kanske efter... för de flesta efter 30 i alla fall och sådär.
Nej.
Så jag tänker att det finns också en längtan efter de här gemensamma kulturupplevelserna. Det har vi pratat mycket om i podden förut, så det är ju ingenting som är nytt. Men att gå på konsert... Jag tycker också det är mycket det handlar om faktiskt, att bara säga, nu kommer jag träffa massa människor som tycker om samma sak som jag.
Ja.
Det finns ju någonting med det som är väldigt trevligt, att så här, här är det typ 500 pers som älskar samma smala band som mig.
Ja.
Jag tänkte det var på Big Thief till exempel nu i juni. Och det var ändå, det är ändå hyfsat smalt, fast ändå, det är inget litet band, men det är ändå så här indie liksom.
Ja.
Och då var det ändå fullproppat i flera lärarförsöken i Stockholm, och det var säkert, jag vet inte, några tusen personer där.
Ja.
Och det var ändå härlig känsla att alla här tycker om det här bandet, och då har jag nog känsla att alla här är förmodligen rätt schyssta personer. Det är min tanke, och jag står för det. Då är det ändå lite trevligt att vara i samma rum och så tillsammans uppleva det där. Alltså, det kanske också är så här, hur mycket är det egentligen, hur mycket såg jag egentligen av sångerskan och bandet? Ja, jag såg att hon var skitgrym och att hon bytte gitarr flera gånger. Jag blev väldigt imponerad och fattade mycket mer än jag bara hör musiken, hur duktig hon är. Mm. Alltså, Adrienne Lenker som sjunger och spelar gitarr. Jag insåg mycket att hon är verkligen en begåvad musiker, inte bara en röst som man hör på inspelningarna.
Nej.
Det fick jag ut av att gå och se det live. Men det var ju inte som att själva spelningen, alltså, det kunde jag ju kollat på YouTube. Så egentligen, vad är skillnaden när man går på en arenakonsert och man ser så här en millimeter figur någonstans?
Ja, ja.
Vad är egentligen skillnaden mellan det och att kolla på en YouTube-inspelning Freddie Mercury? I don't know.
Nej, det där är väldigt svårt.
Det är, jag menar.
Det är mer och mer som att man går på ett museum. Alltså att man ser en fast form liksom. Men jag vet att mycket, alltså man, när man liksom ska ut och spela 50 eller 100 datum, så försöker man ju stöpa liksom konserten i så fast form som möjligt. Man repar ju ganska många veckor innan en turné. Det är ett rätt intressant fenomen som folk kanske inte supertänker på. Alltså man tänker att ett band har en replokal och är liksom ständigt övade eller så här i bra trim. Men om man är liksom en artist som får hyra in sina musiker, då föregås ju en turné av många veckors rep. Där man även betalar musikerna, vill jag lägga till. Men då blir det ju liksom en färdigstöpt konsert som man ger kväll efter kväll efter kväll. Och det kan ju verkligen vara superinövade mellansnack och sånt också. Till och med liksom vilket håll man rör sig på scen. Men jag vet att det där fick luckras upp för många under pandemin. För att det var, då fick man ju spela för ett mycket mindre, för mindre publik liksom. Mm. Och då var det många som märkte så här att shit, jag kan ju fortfarande ta ut de här musikaliska äventyrslystna svängningarna i, om jag spelar med till exempel en komp-person eller två. För då blir det mycket mer jammigt och mycket större möjligheter att liksom
improvisera lite.
Ja, och ändra i programmet under liksom under showens gång, eller så här, man bestämmer en låt på morgonen och så repar man in den och så kör man den på kvällen. Liksom den mer så här traveling musician.
Mer flexibel typen. Liksom.
Ja, precis. Jag kom på ett till sånt där nyligt fenomen om en museikonsert. Det var när Ziggy Marley spelade på Gröna Lund nu i juni, för typ exakt en månad sedan. Då körde han liksom hela Bob Marleys Gröna Lund-konsert från 1980. Från A till Ö.
Men shit.
Och det blir, jag kände med en gång att det finns något spännande i det. För att då är det ju liksom, det är ju en museumpjäs. Att så här, nu ska vi så här tänka oss in i, eller hur, vad tycker du? Vad tänker du spontant?
Nej, men jag håller med dig. Det är lite som att återuppleva, ja precis, det blir som en museivisning. Men också tänker jag mycket på det här med, när vi har de här gemensamma upplevelserna, det är ju lite så här substitut för att gå i kyrkan. Typ. För vi har ändå, folk gör ju inte det så mycket längre. Och kanske ändå väl uppleva den här gemensamma, så här, gå till nästa nivå i transcendenta upplevelser med någon annan människa.
Ja, för det blir,
och då blir ju konsert ett sätt att nå det.
Det blir ju som ett live då. För det är ju mycket mer kittlande än om Ziggy Marley, alltså som är Bob Marleys son då. Om han liksom slänger in några Bob Marley-covers, från några farsan-covers liksom. För det gör han ju också på sina vanliga konserter. Men det här var liksom ett initiativ då.
Förresten, vad är grejen med att söner sjunger sina pappas låtar? Jag pratade också tidigare om att Jack Vreeswijk åker runt och sjunger Cornelis Vreeswijk till exempel. Är det här liksom en trend att man har en känd pappa och så ska man köra?
Det var väl att pappa inte var hemma kanske. Att man liksom försöker göra samma uppleva samma sak för att se vad pappan upplevde egentligen när han var borta hela
tiden. Ja, just det.
Men det, det där är ett gissel när ens, ofta så är ju ens röst väldigt lik. Alltså att man,
ja.
Och då, alltså det finns ju till exempel, om vi var inne på Lennon, så han har ju två söner,
ja.
Julian
det.
Och Sean Lennon, som låter
just
som,
det,
som liksom John Lennon coverartister. Det är jättehemskt för deras öden att de råkar också vara bra på musik, för att de kommer ju liksom för alltid lyssnas på som liksom kopian eller något.
Ja.
Eller är det för elakt? I don't know.
Jag vet inte. Alltså, en liten bisats i det här bara. Den grej som jag tycker är väldigt fascinerande är ju hur mycket tid människor, många efterlevande lägger på sina föräldrars verk.
Mm.
Till exempel hörde jag nyligen att vad heter han som skrev Walden, Thoreau, amerikanska författaren, så här, när jag var utbytesstudent i Wyoming när jag var 16, ett år, då läste jag ju high school i USA, och då var det sån grej man läste i high school, var så här, Walden typ. Så det är sån här grej som man läser liksom i skolan.
Ja, han bor vid en sjö i ett år.
Ja, han uppsäger sig från sig samhället och liksom vill bo. Ja. Och tydligen fick jag läsa nyligen att det var hans, var det hans dotter eller hans syster, nu får kolla, som liksom fick det här att hända typ, som fick liksom hans böcker publiceras och så fick honom att bli känd, och hade det inte varit för henne så hade förmodligen böckerna kanske inte ens nått världen liksom.
Nej,
och jag tycker det är så intressant, man hör ju ofta om det här, vi pratade om podden för länge sedan tror jag typ, var det inte Tolkien eller Dickens eller sånt som också har barn som hela tiden får liksom, vi pratade om det här för, tror jag, förra sommaren, att så här, som hela tiden måste jobba med att föra ut sina föräldrars gärning i världen, att det är också ett skapande i sig.
Ja, Christopher och jag Tolkien mycket, har liksom släppt hur många böcker som helst efter liksom J.R.R. Tolkiens död, som bara är baserat på hans texter. Det är alltså inte Christopher Tolkien som har skrivit, utan bara liksom,
men de är liksom använda
katalogiserat
av...
och sådär.
Ja, det är liksom en intressant grej. Jag också tänkt på det nu med min nya bok, som jag ändå inte har berättat vad den handlar om. Men det finns också människor i den världen, kring den här personen jag skriver om, som också har, så här, man kan verkligen känna att de har lagt så mycket av sitt liv på den här personen. Och det är liksom, det blir som meta, apropå det här vi pratade om tidigare, så att man ger sitt liv till någon annans konstgärning på något sätt. Och så är det lite med forskare generellt. Alltså många forskare som blir besatta av någon, eller som den här boken jag läste precis, att man liksom lägger så mycket, eller som en egen bok, att man lägger så mycket tid på en annan människas liv. Så det är väldigt speciellt det här.
Nej, och sen, och jag vet att sonen till Bach skrev ner alla Bach-fugor och sånt där. Så att det är därför vi har kvar dem.
För
att,
är det så?
Ja. Jag känner ju också att det är väldigt bekvämt, jag som uppfostrar en son, det är skönt att tänka på honom som en liten assistent. Det är liksom det optimala kulturbarnet som liksom, du kan göra mina grejer sen.
När folk äntligen börjar fatta min storhet, då kan din son
du kan ärva
berätta
det
för världen.
Men säg att det var jag.
Då kan han föra ut budskapet när folk vaknar upp.
Ja, men verkligen.
Ja.
Jag har faktiskt gjort en sån där live-grej själv nyligen, som jag kanske har nämnt, men inte...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Fullskaligt. När jag var i London i vintras, så var det så här 50 år sedan Beatles gjorde sin sista konsert på ett hustak. På Savile Row, där de ägde ett hus. Och det är den som det har kommit ut dokumentärer om nu och sådär. Och då, precis innan jag åkte, så släppte de den här konserten i sin helhet. För att det var 50 år sedan på dagen. Och då gick jag dit och liksom till den gatan och lyssnade på den i lurarna. Och då, eftersom man inte kunde se dem på taket då för 50 år sedan, så var ju min upplevelse liksom exakt likadan som deras. Bara att det hände liksom runt hörnet.
Wow.
Det var en väldigt sån, alltså såna, om man kan knäcka en sån så här safari, vad heter det, en resebyrå som gör såna safaris, att man så här upplever saker som händer bara precis runt hörnet, då tror jag att man skulle ha liksom en guldgruva på plats.
Det finns ju en grej, ett initiativ i Stockholm, kanske finns andra städer också, jag har bara sett i Stockholm, som är så här, det litterära Stockholm, och då har de satt upp skyltar lite här och var, det är så här, här borde Per-Arne Fogelström eller här skriver sin bok eller, och de har också, såg jag på biblioteket nyligen, att de har, man kan också skicka in förslag nu, man kan själv liksom rösta och bara så här,
som så här små plakat typ
liksom. Ja, men så här, vad böcker utspelar sig. Så här, om jag läser en bok som har en väldigt stark förknippning med någon plats, typ så här, Björkhagen. Ja, då kan jag skicka in ett förslag. Bara, den här boken, så sätter de upp en skylt på Björkhagen. Här handlar den här boken om det här. Och det. Så
nice.
Det är kul att de försöker, liksom, det är inte bara historiska kända böcker, utan de försöker också uppdatera det här till liksom aktuella grejer. Jag tycker det är jättekul. Alltså, man kanske inte behöver gå loss. Alltså, det finns, med tanke på egenutgivning och sånt, så kommer det ut extremt mycket böcker och av varierande kvalitet. Alla kanske inte behöver ha en skylt. Så här, här skrev den här personen en bok som 20 personer har läst. Det kanske inte är relevant så, men det blir kanske lite inflation på det. Men jag tycker ändå om att det är ganska många sådana skyltar. Alltså, hellre många än få. Hellre många än bara så här, Elin Wägner. Man bara, okej. Det är mycket roligare att det liksom också är lite otippade namn. Så det tycker jag är en kul grej.
Ja, men det där ska ju upp i Abrahamsberg. Liksom, här utspelar sig låten rätte komma in. Men, och det gjordes ju även så här, vet jag som jobbade på Pocket Shop at the time. Det gjordes ju så här millennium safari, guidade millennium turer i Stockholm. För sådär,
just det, 10-12 jag tror det fortfarande görs faktiskt. Jag tycker jag sett säkert. Ibland folk går runt.
Ja. Man ska liksom, gå de där. Here lived Lisbeth Salander. Up there was the torture.
Grejen är att jag har faktiskt tänkt på det här, men jag kan inte berätta mer nu. Men det här har funnits i mina tankar ganska länge nu.
Perfekt.
Så jag ska inte berätta mer nu, men det här är, så ingen tror att jag fick idén nu, för den har funnits länge.
Ja.
Men jag ska inte avslöja mer. Jag har en annan grej som jag har upplevt.
Oh, kulturell. Wow.
Upplevelse jag har. Men jag har kollat på en serie i sommar som heter Irma Vep. Har jag sagt det?
Nej, berätta. Vad är det?
Det är en amerikansk-fransk produktion. Det är en HBO-serie. Det ska vara 10 avsnitt och nu har jag precis sett klart det 7:e. Därför tänkte jag vänta lite och prata om det tills det har kommit lite fler avsnitt. Men nu börjar vi närma oss slutet. Och den har gått en gång i veckan. Och jag har varit på nålar och längtat efter nästa avsnitt. Jag började kolla på den när jag var i Berlin då, för er som minns från podden. Och då var jag först lite sådär, jag var inte helt såld direkt. Jag kollade kanske 2-3 avsnitt sådär. Jag tyckte det var lite krystat. Men sen, jag har blivit helt såld av den här serien. Och det den handlar om, det är en fransk regissör som heter, det här är liksom en remake eller en replik på en film han gjorde 96 tror jag. Men egentligen, den i sig är en remake av en film som kom på 20-talet. Som heter då Irma Vep. Och som ni kanske kan ana på namnet är det ju en anagram för vampire. Så det är liksom, och det är ju lite som min bok också handlar om så här, vampyren och the vamp, alltså the vamp som femme fatale. De här sakerna är ju väldigt nära kopplade med varandra. Så the vamp, alltså den här sexiga svarta klädda kvinnan, kommer ju från vampyren, alltså idén att hon ska suga ut mannens blod och liksom ta död på män typ. Och det är också det som är femme fatale, alltså den dödliga kvinnan på franska då. Och det är också det som min huvudperson i min förra bok, June Mansfield, hon tar sitt namn, det är ett taget namn, heter egentligen Julia Smert. Och byter sen till Julia Smith och sen blir det June, eller June Smith och sen blir det. Ja, det är massa olika namn har hon på vägen för att hon är invandrare från Rumänien och sådär. Men hon tar det här namnet som hon blir danserska på en dansbana och det är June Mansfield och det står för Mansfield, alltså fältet för döda män. Så det är en anspelning på samma grej. Och hon ville verkligen vara en femme fatale.
Hon har lagt ner många män liksom.
Exakt, och hon liksom offrar dem. Och det är också det Henry beskriver i sina böcker. Henry Miller då, han skriver ju många böcker som handlar om June. Mm. Som han blir väldigt känd för och hyllas som en av de mest kända författarna på 1900-talet typ. Men i USA. Men hans böcker handlar alltid om henne, och då är det alltid den här femme fatale hon beskrivs som, den här sexiga, dödliga kvinnan som liksom är så iskall och sexig. Och, men det är just det här samma temat, alltså vampyr nästan, att man har, hon klädde sig alltid svart och väldigt sexig, och det finns beskrivningar, flera beskrivningar i böckerna av olika män som har tagit livet av sig på grund av henne, och hon hotar henne och bara så du vet, se upp för många män. Liksom, alltså det är den här idén typ. Och det var väldigt, det är ju samma tid, det är 20-talet då som utbrottsfilmen kom ifrån och som min bok också utspelar sig, så att det var ju väldigt centralt tema då, så här, efter viktorianska tid när kvinnor hade fotsida klänningar och fick inte kyssa någon innan äktenskapet. Nej. Och så kommer 20-talet med så här, korta kjola, sexiga kvinnor, en ny kvinnlighet liksom. Mm. Och då blir det här liksom djävulsidén typ.
Mm.
Så att de leker liksom med den här 20-tals estetiken i den här serien Irma Vep då på HBO. Samtidigt som den den rör sig mellan det och en modern berättelse, och de ska göra en film, också apropå det här, det är väldigt meta, de ska göra en film som är en remake av den här 20-talsfilmen.
Ah, ja.
Vilket han då har gjort på 90-talet, den här regissören, och nu är det liksom en film som handlar om den. Det är lite som, ni vet, High School Musical, den här tv-serien, nu finns det ju High School Musical The Musical, där de ska göra en musikal om musikal,
om
den
musikal,
filmen.
Musikal.
De ska göra musikal om den här filmen. Ja. Fast det är ju egentligen en fortsättning av den serien. Fast, ja, det är den här metagrejen igen.
Mm.
Så att i den här serien så får man följa en filminspelning där liksom allting går snett. Eller inte snett, men man får liksom mycket väv samman liksom, vad som händer i filmen och i verkligheten.
Ja.
Och huvudrollen spelas av Alicia Vikander.
Mm.
Och svenska skådespelerskan. Och det, alltså jag först var jag lite skeptisk till hennes så här, hon är jätteduktig skådespelerska, men hon är liksom lite så här, jag vet inte om det har att göra med att hon pratar amerikanska, men hon inte är amerikan liksom, att hon kan vara lite så här liksom, åh, lite så här liksom, lite medveten på något sätt, lite teatralisk. Men sen nu har jag börjat gilla det jättemycket. Alltså först var jag lite så här, för allting är lite uppskruvat och teatraliskt i serien.
Ja.
Men nu har jag börjat verkligen komma in i det och uppskattat att allt är lite så här på gränsen till för mycket typ.
Ja, ja.
För att det är väldigt sällan man ser en tv-serie nu eller film som ändå har en konstnärlig vision.
Oh, ja.
Mycket är ju så himla kommersiellt och det är ja, algoritmer hit och dit och sådär. Mm. Så det här är också producerat av amerikanska filmbolaget A24 som har gjort sig kända som så här lite coolare filmbolag som gör lite så här edgy filmer och serier som har lite konstnärliga ambitioner och anses vara lite coolt liksom.
Just det.
För det finns ju typ inga filmproducenter längre som är det, utan allting är ju bara tjäna pengar eller
eller så är de, jobbar de på Netflix liksom.
Ja.
Eller till TV.
Och det här sista avsnittet som jag lyssnar på nu då, säsong 7, så är det en rant med en av huvudrollen. De har tagit in en jätterolig tysk skådespelare som är helt, som spelar då en tysk skådespelare, och han är beroende av meth bland annat och helt over the top. Och det finns en scen i den här senaste avsnittet som jag tycker är så himla bra. Kan jag spela upp ett litet klipp?
Ah, gör det.
The industry has taken over cinema. Lawyers, big data, franchises, platforms, you name it. But indie films, they are no better. They preach until you are sick of them. Cinema was for bad guys and bad girls. Like Musidora, like rock and roll, you see.
Och han säger just det här, cinema used to be for the bad guys and the bad girls, like rock and roll used to be. Ah. Och han liksom står för den här längtan tillbaka till filmen som ett så här subversivt medium. Och jag skulle säga att hela den här serien är egentligen en hyllning till filmen som konstnärligt och subversivt medium. Och det återkommande ämne liksom i deras konversationer, så här, Alicia Vikander spelar jättekänd skådespelerska, så också så här, meta. Hon spelar liksom, och hon har assistent som drömmer om att bli regissör själv och är väldigt så här, filmnördig. Och hon pratar jättemycket om filmteori och sådär, så de får in liksom de här tankarna genom henne. Och då är det mycket det här liksom, när film, hur film och tv kan vara lite edgy.
Ja.
Vad händer med den här edgy grejen? Och det kan jag, åh, vad jag blir, vad befriande det att se det tycker jag, för att det kan jag verkligen sakna. Det känns som att så mycket film idag, det är, ja men så vi pratade om tidigare podden, det är så här Matrix 17 liksom. Det finns inte så mycket utrymme för de här mellan ändå bra filmerna som ändå är liksom bra, inte så superlåg budget, men som ändå har lite edge och lite våga testa lite, utforska lite grann. Så att, det känns som att all den kulturen i den mellanprisgruppen, så att säga, samma i litteratur och musik också, att det är svårt att hålla den här, antingen blir man, som vi pratade om tidigare på den, så här jättestor och sellout, ja. Eller så är man pyttelite och ingen vet att man finns. Men det, man vill ju ha mer i den här mellangruppen som ändå har integritet och lite kaxighet, fast ändå har kvalitet.
Ja, definitivt.
Så Irma Webb på HBO kan jag tipsa om.
Gud vad härligt, den vill jag se. Behövde det. Det här är väl ungefär sådär 30 år efter Bram Stoker har sexualiserat Dracula och hela vampyrgenren. För det, han var ju innan Bram Stokers roman, så var ju inte vampyr någonting sexigt. Utan någonting jättefruktansvärt hemskt bara. Och sådär. Men det gäller ju för tiden att komma ikapp ibland.
Ja, det har du nog rätt i. Alltså, att det var, för att när de första stumfilmerna kom så var det ju jättemycket det här temat just.
Ja.
Vampyrer och ja, men så här, lite de här farliga. Det var ju också lite sätt att navigera, tror jag, den nya tiden. Vampyrer var väl lite som en symbol för moderna tidens intrång. Liksom,
ja.
Så här. Och också i film var det ofta att det fanns två sorters kvinnor. Antingen de som... Det här undersökte jag mycket när jag skrev min bok och research, och fick förstå liksom den här tiden. Och det var ju jättemycket just i film då, att det var så här, antingen var man jättegullig och snäll och väntade på att en man skulle hämta upp en, ja. Eller så var man den här livsfarliga vampyren typ.
Ja. Och, det, ja. Och ofta spelades det av samma person ju också. Att man hade så här en kvinnlig skådis typ. För det var ju inte lika
mycket.
I stumfilmer är det ju inte lika mycket ensemblespel. För det blir ju för mycket, för det kommer ju alltid in så här namnskylt, eller vad heter det? Pratskyltar liksom. Och då kan man inte ha för många karaktärer på skärmen samtidigt, för att då blir det liksom för svårt att hålla reda på vem som säger vad. Om man tittar på gammal Chaplin eller Buster Keaton eller sådär. Det är väldigt
just
Chaplin
det.
Hade en tjej som gjorde alla tjejroller, eller en tjej i taget, hans dåvarande fru liksom.
De get me started på Charles Chaplin, hans fruar, ja. Hans barnfruar.
Ja. Men jag såg även, det där går ju igen och igen. Jag såg nyligen om Francis Ford Coppolas film Bram Stokers Dracula. Alltså den från slutet av 90-talet. Den är ju filmad helt analogt med så här kulisser och liksom praktiska effekter. Och den är ju gjord som en hyllning till den klassiska filmen, precis i vaggan av digitala effekter. Den är ju en uttalad hyllning till liksom den gamla konstformen film. Liksom. För han såg ju att den var på väg att dö i och med det liksom digitalas intrång. Men den är så oerhört praktisk. Där är till exempel är det en scen som är filmad som en sån här vevkamera. Alltså att det går, de springer snabbt liksom. Och då har han ju självklart lånat en vevkamera från ett gammalt museum och filmat det. Så att den är liksom helt filterlös. Allt är så här in frame, som man säger. Svinbra sommarfilm. Gary Oldman och Winona Ryder och Keanu Reeves. Apropå någon som så här känns felkastad men passar för att det är lite too much. Så här.
Ja.
Han spelar britt. Det är helt fel.
Aha. Alltså jag har inte, precis, jag har inte sett den, tror jag. Så det blir lite
du har något
nu.
Gött framför dig.
Ja. Nej, men det ser man ju också på ungdomar nu, att de jättegärna vill fota analogt. Och så här. Man ska fota med film och så här, kanske ha en engångskamera. Alltså, jag tror att det är en längtan till det här lite omedelbara. Jag har ju också den här appen Be Real. Känner du till den?
Nej, berätta, vad är det?
Den är poppis bland ungdomar. Nej, men jag vet inte. Alla som jag känner som har den är... Eller inte alla, men de flesta jag känner som har den är i alla fall 25. Typ. Men det är en app där man får ett meddelande en gång om dagen. Och då ska man ta en bild på det man ser just då.
Mm-hmm.
Och då tar bilden både framåt och bakåt samtidigt. Så sitter jag som idag på tåget och så kommer meddelandet så här: nu ska du lägga upp en B-reel. Då tar jag bild, då blir det som en bild på min dator som jag satt och kollade på Irma Webb.
Ja.
Och så är det en bild på mig då i bakåt selfie-kameran. Så man får liksom se vad jag gör just nu. Hur ser jag ut och vad gör jag? Och det är också lite, känns som en liten reaktion mot det här liksom friserade och kurerade sociala medier-grejerna. Och det finns också, de man följer, i alla fall så vitt jag förstått, så alla som jag är kompis med får jag också se deras material. Så Så det är inte kanske en app där man har följare typ. Jag vill inte veta vad alla gör. Ja. Liksom. Så att det är mer så här, vissa kanske tycker det är kul, men jag har kanske så här 20 personer där. Det är jag ganska nöjd med. Det behöver inte vara fler än 20.
Nej.
För att jag får ju också se vad de gör. Så det blir så här kul att man bara, du, det är som ett sätt att hålla sig lite uppdaterad. Jag bara, jag såg att du var i Oslo. Typ. Ja. Vad kul. Eller jag såg att du var på jobbet. Så här, hur var det? Liksom. Man får en känsla av vad folk gör. Och den här tiden, appen liksom pingar typ olika tider på dagen varje dag.
Ja.
Så någon dag var det på morgonen, någon dag var det mitt på dagen, eller det var på kvällen. Så att man får liksom en liten inblick i vad folk gör i sin vardag, och det är väldigt så här ofriserat. Det är ingen som är snygg på sina bilder.
Nej.
Eller så här, oj, kolla in i kameran liksom underifrån, selfie. Så att alla ser lite så här halvfula ut på bilderna, så det är väldigt befriande på det sättet att det är så här. Det är lite som det man vill ha från typ Instagram. Man vill se vad folk gör utan att det ska vara en lifestyle.
Ja.
Så att jag tyckte det var jättekul. Jag har ju pausat min Instagram sedan en tid tillbaka nu. Jag vet inte om det är kanske en månad sedan eller sånt där.
Vet inte om det har märkts.
Jag vet inte. Nej, men det, ja. Det är faktiskt, alltså, du ska veta hur mycket det här kommer upp i konversation. Folk frågar jättemycket om det här. Alltså, det är nog ett ämne som återkommer i mitt liv. Att så här, jag får meddelanden som folk frågar, jag såg att du inte var på Instagram. Alltså, det är ändå ett,
ja, alltså jag slår ett mig, statement. Jag slår mig för pannan varje gång jag ska tagga dig i våra veckliga veckovisa liksom, avsnittsreklam. Ja, verkligen.
Ja, nej, men det har faktiskt frigjort väldigt mycket energi för mig. Och jag har liksom inte märkt någon. Ja, och jag har liksom inte, innan jag sa, jag kan inte ta bort Instagram för då kan jag, kanske folk inte hittar till vår podd eller vad. Jag märker liksom ingen skillnad. Det känns som att de som vet om att det finns, de vet. Och de, jag kommer inte kunna övertala alla mer som följer mig att lyssna på podcast. Jag behöver inte hålla på och tjata. Så det där gick den bort. Kanske att jag typ satt igång Instagram sen när jag släpper min nästa bok. Eller jag får se. Men
det är liksom,
jag har inte,
det här,
jag har ingen plan.
Det här gamla En bild säger mer än tusen ord. De har inte mött Ida Therén.
Nej, men jag känner bara så, jag vet inte, får jag lust så sätter jag väl igång, men just nu känner jag att jag har så mycket mer energi i mitt huvud, för jag behöver inte veta vad alla människor gör.
Nej.
Men på Be Real, då får jag en liten
du kör Be
kul
Real.
Inblick på så här 15 personer som jag känner, typ, vad gör ni idag? Okej, det tar mig 3 minuter att scrolla igenom. Okej, och jag får dela med mig liksom, jag sitter här med team på tåget.
Ja.
Så det kan jag faktiskt rekommendera, den här appen. Jag tycker den är väldigt trevlig, den är liksom väldigt anspråkslös.
Fastän vad lycklig man blir när en så här app eller ett program får ett perfekt namn. Alltså som Be Real, som både anspelar på var verklig och liksom B-rullen.
Just det, exakt.
Det är helt fantastiskt.
Det är verkligen B-rullen.
Ja, men de måste ha blivit liksom helt så här, lever jag i Truman Show? Eller så här, varför har ingen tagit det här namnet förut? Några sådana idéer har man ju haft i sitt liv. Där så här, det här är för perfekt.
Ja, för de som inte vet vad en Be Real är, så är det ju typ det som är så här, i tv och film som inte är huvudberättelsen, kan man säga.
Ja.
Så här, filma lite träd emellan
filmen. Montage, montagebilder.
Ja, precis. Ja. Sånt som man bara är så här utfilmad. Typ.
Ja.
Ja, nej, men jag kommer väl säkert spåra ut den här också. Tyvärr är det just så med appar, att de är jättekul i början. Typ Instagram var ju skitkul i början. Facebook var jättekul i början. Jag får upp sina så här gamla Facebook-uppdateringar från så här 15 år sedan. Och det är bara så, oh my god, jag kan inte bli vad jag skrev där.
Nej.
Och så här, åh, vad kul det var igår. Bara, det är min uppdatering. Liksom, vad gjorde du?
Ja.
Men ofta så spårar det ju ut. Så att vi får väl se hur kul, länge Be Really kul.
Mm.
Och Clubhouse var också kul ett tag, och sen försvann det. Så att, men just nu så är det lagom för mig.
Ja. Jag har faktiskt ett favoritkonstverk när det gäller så här meta och gå liksom lager bakom lager och sådär.
Mm-hmm.
Jag vet inte om du känner till den, ett Picasso-verk från typ 1957 som baserar sig på Las Meninas. Nu berättar jag baklänges, men det fanns en spansk stor konstnärlig mästare som heter Velázquez på 1600-talet som liksom målar väldigt så här, verkligt i citationstecken. Eller alltså han målade väldigt bra.
Figurativt.
Ja, precis. Mm. Och han gjorde en klassisk tavla 1656 som heter Las Meninas, som betyder brudtärnorna.
Mm-hmm.
Liksom de runt omkring ett giftermål, ungefär vagt så. Och då är det liksom en tavla av när han målar av systrarna i ett stundande bröllop. Så han målar av bruden och systrarna till bruden. Och i bakgrunden så syns pappan som går ut genom en dörr. Så här, och tittar på, så här, ja det ser bra ut det där. Jag ger mitt godkännande. Och så har Velázquez även målat in sig själv bakom en duk. Som att han så här står och målar det här porträttet samtidigt.
Ah.
Så att jag kan lägga upp det här på Instagram. Det är en väldigt så här elaborate scen. Maids of Honor heter det på engelska. Och det här är ett enormt fint verk i sig. Men 1957 alltså så gick Pablo Picasso bananas på det här verket. Och hela augusti till december så gjorde han bara studier på det här verket. Alltså han målade av verket. Hela 58 gånger målade han av den här tavlan. liksom låste in sig och bara måla av tillsammans. Alltså han fick ju tillgång till originalet och bara stod och måla och måla och måla. 45 av de här 58 verken är liksom hela motivet, hela ursprungstavlan.
Mm-hmm.
Men han gör det från 45 olika perspektiv. Alltså och så här, psykologiska tillstånd. Så att vid ett tillfälle så målar han utifrån Velázquez själv. Och då tar han konstnären upp halva bilden liksom. Och vid något tillfälle så målar han utifrån en hund som syns i tavlan. Och ur en annan så tar han ur pappans perspektiv. Och då är en av döttrarna borta för att så här... Han vill inte att en av dem ska finnas och så här, och han går in i liksom, han går in i stolthet och målar utifrån det och skuld och skam och lycka och så här. Det är helt galet. Och den här kunde man, alla de här verken finns på Picasso-museet i Barcelona. Men man kan även se, jag lyckades se dem på Picasso-museet i Paris en gång när de var samlade där och utlånade. Men de finns även i så här Picasso samlade verk och såna här liksom taschen böcker. Men det var verkligen ett så här en grej som så här konstnärer gör, att de liksom forskar i annan konst. Att han liksom försökte visa så här, vad hände under beställningen av den här tavlan, för att det är ju de här gamla tavlorna som liksom sägs så här, avbilda en scen. De är ju ofta beställningsverk på att så här, framställ det på ett visst sätt. Alltså så här, jag ska se kunglig ut. Eller min rival ska se sopig ut. Eller det ska se sorgset ut. Att man vill liksom porträttera det på... Att man vill påverka... Det blir som propaganda helt enkelt. Även fast det är liksom i mindre format. Och det här är så ballt att man liksom kan... vi kommer ju aldrig vara där i det där rummet där det målades. Vi kommer ju aldrig se... verkligheten. Men Picasso erbjuder 58 olika sätt att se på verkligheten i den stunden. Liksom.
Och intressant att du tar upp det här, för jag tänker på det jag pratade om innan då med Henry Miller. Alltså det som jag skriver om i min bok. Så här, för att han, anledningen till att jag blev så fascinerad, alltså när jag skulle försöka skriva om Dune då, så läste jag alla Henry Millers böcker, vilket är mycket. Alltså han har skrivit många böcker och alla är så här 600 sidor långa typ.
Ja.
Så det finns säkert 3-4 tusen sidor som jag har läst av Henry Miller som handlar om Dune. För att alla hans böcker handlar liksom om henne. Men det är olika serier och de skriver på olika tider. Så det finns jättemånga, jag tror det finns typ så här 3 eller 4 olika beskrivningar av första kvällen de träffas. Så jag fick liksom hitta, liksom lägga dem på varandra och försöka ringa in så här, okej, vad är det för faktorer som alltid återkommer, som antagligen då stämmer överens med verkligheten.
Det är riktig forskning.
Ja, jag fick liksom sitta och jämföra. Jag bara, okej, men han nämner alltid det här turbinröret, eller det här fläkten. Ja, men då får vi utgå från att den finns, liksom. Och så fick jag pussla ihop så här, någon detalj här, någon detalj där. Så att han fortsätter beskriva den här kvällen, för det är så himla kraftfullt för honom. Så att det är också lite samma sak där som du säger. Man får liksom, man ser den här upprepningen och så får man hitta i upprepningen vad är liksom den kärnan.
Ja, det där kommer jag ihåg från konstvetenskapen, att man kan se de som var så här krokimodeller, eller de som har varit modeller, som var liksom professionella modeller som dyker upp i många tavlor och sånt där. De är ju liksom, de är de enda vi vet hur de ser ut. Eller det är de vi vet mest om. Det behöver liksom inte vara de de egentligen kända personerna. Så att det där är ju skitspännande.
Man kan se då, vad är det som är, men vad är självaste kärnan, vad är liksom det oundvikliga i den här personen eller det här motivet?
Vad är det alla säger först när de liksom ska beskriva Ronja Rövardotter eller någonting?
Just det. Ja,
hon skriker på våren. Hennes mamma är fin.
Hon har rufsigt hår. Ja. Det här blir ett härligt avsnitt om lager på lager i ett väder där man helst inte vill ha några lager alls. Så det blir speciellt. Tack så mycket för att ni har lyssnat på vår podcast. Vi blir så glada för att ni tipsar om oss till era vänner och gör en recension till exempel. Eller så här, lägg in stjärnor, Spotify, App Store, om man nu kan, iTunes.
Ja, men det är så underbart.
Det är jättemycket för oss.
Som ni vet, alltså, när man går in på en sån här podd-app så vet man knappt vad man ska göra, men så fort ni ger en stjärna eller en recension så kommer iTunes eller Spotify tipsa någon annan om så här, ja, du kanske gillar det här också eftersom du lyssnade på det här. Så det är jättehjälpfullt. Annars vet ju inte algoritmerna vad de ska göra överhuvudtaget, och då lämnar de en oftast därhän.
Vi blir jättetacksamma för ett litet knapptryck.
Ja.
Och såklart blir vi också jätteglada om ni tar del av våra skapelser i världen, böcker och låtar och så vidare. Och följ till exempel, jag kan tipsa om Spotify, Pontus musiklistor där.
Ha.
Både hans egna musik och även hans listor som han har kurerat. Det är jättemånga, mycket bra musik som är ny och aktuell om man vill få lite musiktips på sommaren.
Just det, The Color Red.
Color Red.
Mm. Mm. The Sound of the 20s, eller vad jag kallar den. Den är väldigt bra.
Ja.
Mm. Jag älskar allt.
Så vi blir jätteglada att ni lyssnar. Tack för oss, vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Ni har det fint i världen.
Fenomenalt. Hej då.
Hej då.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.